I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till MMA-podden, Paul Levaje här. Det är fredag. Vi närmar oss ytterligare en UFC-helg med stormsteg. Den här gången har vi Rose Namajunas mot Amanda Rivas som kommer att göra upp. Rose Namajunas klev upp en viktklass här. Förra året mötte man hon Fiora, gick inte jättebra, hon förlorade den. Och klev just nu in med två förluster i ryggen. Kommer att prata lite mer om det om en liten stund. Jag har även sett Roadhouse med Conor McGregor och Jake Gyllenhaal. Och jag tänkte att jag pratar om den i slutet av programmet. För om ni inte har sett den så slipper jag spoila den ifall jag går in på spoiler-territorium. Så jag tänkte att jag tar det sist när programmet är helt klart. Vill man stanna kvar då och lyssna på mitt snack om Conor och Roadhouse får man jättegärna göra det. Vad har mer hänt? Jo, vi har ju den här så kallade Class Action Settlement, UFC, eller jag tror att det är Endeavor eller det här TKO. Jag vet inte riktigt vilken grej det är här nu. Men de ska alltså betala 335 miljoner för att inte ta det här fallet vidare. Sjuka pengar alltså. Helt sjuka pengar. Jag är inte superinsatt i den här grejen, men det här har pågått väldigt länge. Jag hoppas nu att fighters som är involverade i det här får liksom en bra hacka av de här pengarna, så att inte pengarna bara går någon annanstans, utan att det faktiskt går också till de som har tagit sig an det här. Men däremot när jag har lyssnat runt lite så verkar det som att på grund av att det här nu hamnar där det hamnar, så kan det bli så att det blir liksom ingen större förändring för fighters just nu. Så att i långa loppet kan det nog bli så att UFC bara fortsätter att betala ut de pengarna som de gör. Och ja, det sker liksom ingen direkt större förändring. Och jag hörde också att man nu, att det finns någon klausul i kontrakten för nya fighters där om de signar den så kan de inte gå ihop i en sån här class action. Det är alltså att man gör en stämning ihop med flera människor, tror jag det är. Och att då man kan liksom inte göra det. Det finns massa så här underliga regler i USA som man kan lägga in i kontrakten. Och UFC lägger nog in en hel del såna där. Väldigt många. Jag är fortfarande lite förkyld. Förkyld pollenallergi får jag väl säga. Så att jag är lite så här snorig och så. Och ha bara överseende med det, mina vänner. Det är nog inte första gången jag hört mig liksom verkligen hosta, harkla eller rocka, ja, låta lite i den här podden. Men bortsett från nyheter, det är väl det. Just det, Walt Harris också blir avstängd i 4 år på grund av blir flaggad för doping. Det är flertalet preparat här också. Lång tid för honom att vara borta. Man får väl nästan se att hans karriär blir ganska körd. 4 år, alltså Walt Harris. Jag måste dubbelkolla bara hur gammal han är, men det är inte, den killen är inte heller superung alltså. Så att det här kan vara snudd på typ en dödsdom alltså för hans MMA-karriär. Shit, det var det jag visste. Han är inte purung, alltså den här killen är 40 bast. Han får börja fightas igen när han är 44. Vilket han absolut kan göra. Han är ju tungviktare, men att förlora 4 år i sin karriär när man är 40, Det är ungefär att gå i pension. Han har just nu 13 vinster. Jävlar, just den här killen, alla vinster via avslut. Knock, för att vara helt korrekt. 10 förluster, 5 knock, 1 sub, 3 domslut. Har just nu 3 förluster i... Oh, fy fan, alltså. Han har inte fightat sedan 2021 heller. Men alltså... Då är det helt sjukt. Det är ju som att den här nyheten kommer då 3 år senare. Jävla skumt. Men ja, okej. Men ja, okej. Det här blir underligt. Då är ju frågan om det blir så här retroaktivt att han får fighta som ett år. Så kan det mycket väl också bli. Men vi får se. Vi får se vad som händer. Men utöver det så har det inte hänt något så här superspeciellt. Jo, just det. Jag tror inte att jag pratar om det. Jag har skrivit lite om det här i mitt fighting-svep som kommer nu. Som släpps här under dagen. Kan ju ha släppts när ni lyssnar på podden, mycket möjligt. Men det är ju då det här med Steve Ersegg och hela den matchningen som var väldigt undlig. Jag tror att det var otroligt oväntat. Men det jag går igenom i alla fall i fighting-svepet är ju det att, jag menar, tittar vi på egentligen typ topp 5, alltså de flesta fighters där har redan Pantoja mött. Han har mött många av dem 2 gånger, vilket i min mening blir jättetråkigt när man bara ser topp 5 bara loopa varann i princip med att gå om den där titeln. Och tittar man då på resten av topp 10, många har redan matchningar. En hel del kommer och har också typ så här 1-2 förluster bakom sig. De, det finns ett case för att bygga för en titelmatch, 100% Albasi, men han är skadad. Så att han kan just nu inte ta den här matchen ändå. Nummer 2 blir ju såklart en givna, Mohamed Mokayev. Han känns som den mest givna. Men tittar vi på hans senaste match så känns det som att konsensus var ändå att liksom hans prestation lämnade en känsla, i alla fall för mig, att den här killen inte är redo för en titelchans. Så att inte ge honom den nu, i min mening, inte helt fel. Mokayev är fortfarande tvärung och jag tror att den här, får den här killen bara slipa, Mokayev kan mycket väl bli champ. Alltså han kan mycket, mycket väl bli champ i framtiden. Men jag tror att han behöver få slipa lite. Och jag undrar om det är därför som UFC just nu då istället ger den här chansen till Steve Ersegg. Och då kan man ju säga, med Steve Ersegg, vad har han gjort om man jämför med Mokayev? Ja, alltså då kanske det blir nästan favorisering istället, att man kanske då ger Mokayev en möjlighet att bli lite bättre. Men samtidigt, jag tror lite det här omständigheterna bara. Steve Ersegg, han har inte ens fightats i UFC ett år. Han debuterade i juni förra året, tror jag det var. Gått 3 matcher, de 2 första i domslut. Senaste matchen var en jättebra match mot Matt Schnell. Det att ha klivit upp mot Pantoja är jättestort. Men på något sätt så ska jag vara helt ärlig. Jag föredrar det här framför att Pantoja versus den 3 eller Pantoja versus den 2. Det är jävligt skönt ibland att se liksom champ versus den här första gången. Inte del 2, del 3, del 4. Det är så sjukt mycket returmatcher just nu. Så att, nej, jag vet inte. Att se honom mot Roval eller Moreno igen, det är bara så här, nej, alltså nej, nej. Sen tror jag att jag tittade Kai France, men jag tror att France hade typ 2 förluster i ryggen. Jag har för mig det. Och sen var det några andra typ Manel Kapp och en annan kille, de var bokade mot varann. Så att det var lite personer i topp 10 som antingen hade bokningar eller precis väldigt nyligen gått match, alternativt förluster. Så att det var väl liksom Mokayev, Albasi. Jag tror att hade Albasi varit hel här just nu, han hade fått matchen. Jag tror han hade fått gå den. Aftonbladet sände Bellator idag. En gala som börjar, jag tror att huvudkortet började, jag tror det var 7 eller 8. Vänta, jag kan kolla det direkt, jag har skrivit här. Kommer jag på, ska bara klicka upp mitt svep. Ska vi se, den började Bellator, precis, huvudkortet för Bellator börjar 8, underkortet börjar klockan 6. När jag skrev det här så för mig var det oklart ifall Aftonbladet kommer att sända underkortet, så att jag vet inte riktigt om vi sänder underkortet också. Men huvudkortet börjar i alla fall 8. För er som är intresserade av att se det, ni ser det på Sportbladet. För er som har, jag tror att den ligger på plus. Jag tror att den ligger på plus. Ni får kolla helt enkelt. Jag hade i alla fall tänkt kolla in den. Jag är lite nyfiken på den här galan. Corey Anderson kan ha blivit champ. Det är han och Carl Moore fightas om titeln. Vi har Pitbull Ferreira mot Jeremy Kennedy. Fabian Edwards, alltså Leon Edwards lillebrorsa, fightas i mellanvikt, ska möta Aaron Jeffrey. Vi har James Gallagher, irländaren, som var en liten typ Conor-kopia, fast tog ner sina matcher till marken istället, versus Leandro Higo. Vi har Tim Wilde mot Manuel Sosa. Så att det här tänkte jag kolla in ikväll, se om de har något bra att erbjuda. Sen till Belfast, så det är en positiv tid för oss, vilket är roligt. Utöver det kan jag komma på om det skulle vara något mer nu här nyhetsmässigt som jag har missat. Jo, nu jag sitter här och scrollar igenom lite olika grejer bara och ser Sean O'Malley, och då kommer jag på det här med Chito Vera som säger att han var kladdig i håret. Alltså, det är för mig ett jätteunderligt argument att någon är liksom kladdig i håret. Självklart så ska du inte ha kladd, men att kladd i håret skulle på något sätt fått matchen att se annorlunda ut. Jag tror att det var två gånger då han försökte greppa om huvudet. Och jag menar, det är ju inte som att MMA går ut på att greppa någon om håret. Alltså, jag förstår så här, hans kropp var kladdig. Ja, det kan jag köpa. Men så här, håret var kladdigt. Jag vet inte. Den är jättekonstig. Speciellt en match som Merlin, det var väl typ 25 minuter. Alltså, de var väl typ aldrig på marken. Alltså, i mitt minne nu så i alla fall, den absolut största majoriteten av marken utspelade sig stående. Och det var väl i princip inte någon sekund i den matchen där det var... Jo, det var i slutronden där, absolut. Där började vi hitta lite grejer och lite kroppsslag eller om det var spark. Men... Nej, det där var bara... Alltså, så konstig grej att ta upp. Jätteunderlig grej att ta upp. Så att... Ja, skev sak bara. Jag vet liksom inte vad han ville få ut av det där. Tyvärr så blir det ju lite det. Nu har inte jag lyssnat på intervjun. Jag har bara läst saker, och jag vet när grejer rycks ur dess kontext så kan det såklart vara väldigt mycket som försvinner där i. Men av de grejerna som jag har läst som har plockats ur kontext, så känns det ju lite som att man börjar uppleva Chito Vera typ snudd på lite gnällig. Och det är tråkigt. Det är tråkigt. Jag tycker däremot Corey Sandhagen hade en ganska bra kommentar med det, att han upplevde frustration med honom. Han ville att han ska göra mer, men då sa han det kanske bara är så enkelt, typ nu jag kommer slakta resultatet, men att det kanske bara är så att Chito Vera är dålig, för alla hans matcher ser ut så här, men ibland har han liksom tur att hitta en knockout. Det är nog, det kan ligga något i det, att på grund av att han ibland får till de här spektakulära avsluten, men det är någonting som saknas med honom. Jag vet inte om det är att sätta foten på gasen. Jag vet faktiskt inte vad det är. Ibland tycker jag att Chito Vera känns väldigt bra, men det är också många matcher där man är såhär, bro, han kommer torska den här matchen. Helt plötsligt hittar den här huvudsparken mot Dominic Cruz och lyckas sätta den, och i det så vinner han. Om ni undrar, jag dricker Latitude. Alltså, deras drickor är fett nice. Jag är inte värsta fanet av energidryck, men jag gillar Latitude. Den innehåller liksom inga BCA, inga konstigheter. Det är bra smak och den innehåller koffein bara. Och jag har ett litet samarbete med Latitude. Så att tack till Latitude 65 som hookar upp mig med sjukt mycket dryck. Framförallt mycket, mycket dryck, men jävligt goda. Jag, som sagt, jag hade typ slutat dricka energidryck i ganska många år. Och helt plötsligt kom de in i bilden och var så här, fan, det här var ju gott. Men vi gör så här nu. Vi flyger direkt på UFC on ESPN 53. Okej, jag kommer börja med Amanda Ribas. Hon är 30 år gammal, 163 cm lång, typ 62. Hon har 12 vinster, 3 knock, 4 sub, 5 domslut. Hon har 4 förluster, 3 av dem kommer via knock, och så är det 1 domslut. Hon debuterade i UFC 2019 och såg riktigt bra ut. Submittade Emily Whitmire i sin debut, vann mot Mackenzie Dern, domslut, vann mot Randa Marcos, domslut, submittade Paige VanZant, det var 2020. Sen kom hon tillbaka året efter, och här började det bli mycket hype runt henne. Det var ändå, det började bli mycket positivt snack runt henne. Shit, den här tjejen kommer in i UFC, ser riktigt bra ut. Hon hade bara en torsk innan det. Det var mot Poliana Viana i Jungle Fight. Och man började nog hype upp henne, och väldigt omtyckt också. Det här är en tjej som jag säger, hon har så sjuk karisma, jättefin ut, så hon alltid jätteglad, och det är svårt att inte liksom ryckas med i hennes här glädje. Ler hon så börjar man själv le bara, för att hon bara utstrålar verkligen positiv energi. Men efter det, torskon mot Mariana Rodriguez blev avslutad i rond 2. Hon vann mot Verina Jandirova. Sen torskon mot Kathleen, just det, Chukagen Seminara. Split. Vann mot Araujo. Torska mot Barber. Blev avslutad i rond 2. Vann senast mot Luana Pinheiro. Hon avslutade den tjejen då. Med i typ tredje ronden. Sent i tredje ronden. Då går vi till Thug Rose, former champ. Klev då upp en viktklass som jag sa tidigare. Alltså hon fightade, alltså så här ser hennes karriär sett ut senaste då. Fightade som titeln mot Carlos Barza. Split. Historiens tråkigaste match. Det här var 7 maj 2022. Det är liksom, alltså det var så dålig match. Det var så dålig match. Det var så tråkig match. Men Carla vann den, och jag vet att hon var väl ganska, det var en delat omslut. Rose Namajunas var typ helt övertygad om att hon hade vunnit. Hennes coach var helt övertygad om att hon hade vunnit, och även coachen bara, hör du bur, hennes kille eller man också då, Pat Barry, bara, hör du buropen, det betyder att vi gör rätt. Det betyder att vi gör en skittråkig match. För att det var verkligen en skittråkig match, och hon förlorade den i alla fall. Hon förlorade den. Sen går hon upp en viktklass som heter Manon Fioro, och det här är året efter, i september, alltså 2023. Förlorar enhälligt omslut. Nu är hon tillbaka igen då, möter Amanda Ribas. Och tittar vi på Namara Jones, 31. Hon är 165 cm lång, 11 vinster, 205 sub, 4 domslut. 6 förluster, 1 och 1 sub, 4 domslut.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Jag har skrivit lite om det här i svepet också, och med Namajunas Jones, så att jag vet inte. Som jag skrev där, vissa dagar är hon bäst i världen på MMA. Och det är ingen snack. Den här tjejen kan lätt ta liksom bältet i den här viktklassen. Det råder egentligen inget tvivel om att hon kan det. Men hon är så sjukt ojämn, Rose Namajunas. Ibland känns hon on point, ibland känns hon bara skittråkig där inne. Jag vet inte om det är ett coachingproblem eller liksom om det bara är hon. Jag vet faktiskt inte. Och som jag skrev där, det ska egentligen, det borde vara väldigt enkelt att säga Rose Namajunas vinner den här matchen. Men jag är inte säker överhuvudtaget. Samma sak med Amanda Ribas. Det är ju inte heller jätteimponerande. Alltså hon har 3-3 i sina 6 senaste matcher. Ska hon fortsätta den här trenden? Ja, men då torskar hon imorgon. Då blir det en förlust. Men alltså jag vet inte. Jag kan liksom se Ribas också komma in. För när Ribas är typ lite on point så är hon det. Hennes striking är ju inte alls på den nivån som Rose är. Inte överhuvudtaget. Hon har 7 avslut, 3 och 4 sub. Hon har aldrig blivit submittad, men hon har blivit avslutad via slag. Så att jag menar, där ser man att oddsen kan lätt gå emot henne här. Men jag vet inte, alltså, ja. Är det här en så kallad stående affär, då borde det ju vara Rose Namajunas varje dag. Jag är så osäker på Rose. Så himla osäker på henne. återigen, jag vill verkligen bara enkelt säga bara, hon kör över Amanda Ribas, vilket jag mycket lätt kan se henne göra. Men hon har varit så sjukt ojämn senaste. Så att jag vet inte. Ni hör, det hänger liksom på vilken Rose får vi se. Det är där jag är, för egentligen så här oddsen att Hiba ska vinna det här känns inte heller jättestora. Så det här är två fighter som egentligen bara är ruskigt ojämna. Hibas kanske mer ojämn än Rose. Men vi får se. Alltså vi får se, som sagt. Man kan väl då säga kanske att det här Rose match att förlora. Det är hennes match att förlora. Det är liksom upp till henne om hon torskar den här matchen typ. För hon borde kunna vinna över Amanda Ribas. Hon borde kunna vinna över henne väldigt enkelt. Men vi får se hur det blir. Där har vi huvudmatchen. Nu ska vi se. Råkade jag stänga ner den där bara för det. Det var inte det jag skulle göra. Nej, där är den. Bra. Sen har vi tungviktarna. Carl Williams, här tror jag det var Taffa-bröderna gjorde ett byte. Jag kommer inte ihåg vad den andra Taffa-brorsan heter. Men här Carl Williams möter Justin Taffa. Jag tror att senast så var Taffa den Justin skadad och klev andra Taffa in. Och nu får han då möta hans motståndare istället. Det är sjukt roligt egentligen att de gör så. Carl Williams, 34 år gammal. Han har 9 vinster, 3 knock, 6 domslut. En förlust, den kommer via submission. Han har just nu vunnit. Han kliver in med 6 stycken vinster i ryggen. Gått 2 matcher i UFC, kommer Contender Series vägen. Shit, jag är så täppt i näsan att jag märker att det är lite svårt för mig att prata just nu. Sen ska vi se Justin Taffa. Justin Taffa torskar ganska mycket i UFC alltså. 7 vinster, 7 knock, alla kommer via knock. Han har 3 förluster, han har blivit knockad en gång. Sen har han 2 domslut och en knock contest. Precis, det var ögonpetningen där mot Austin Lane som han sen mötte igen och knockade honom i första ronden. Uff, ärligt talat, jag vet inte. Tittar man bara på vem som har flest avslut på rad just nu så är det Taffa. Så Taffa borde kunna lösa det här. Det här är väl ingen match som jag ser fram emot jättemycket direkt, om jag ska vara helt ärlig. Det blir en sån här, hoppas att jag kan blinka så lite som möjligt och att det kommer ett avslut fort så att jag får se Amanda Ribas och Rose Namajunas. Den så kallade inkvoterade tungviktsmatchen, för att citera den eminente Sebastian Wendel Martinez. Men den här matchen är jag däremot rätt intresserad utav, och det är mellanviktsmatchen där vi har Edwin Shabazian, the golden boy, som möter AJ Dobson. Och det är någonting med Shabazian. Vi har den här, han är bara 26 bast alltså. Edwin Shabazian fyller 27 i november. Han debuterade i UFC. Damn. Han var 20 år när han kom till UFC. Precis nyligen fyllde. Han var med i Contender Series. Då var han fortfarande 19. Shit. Fan, det är tungt alltså. Han har varit länge i organisationen. Och gjorde ju bra ifrån sig. Kom till UFC, vann 4 matcher. Avslutade precis alla sina motståndare förutom sin debut. Då vann han en split mot Darren Stewart. Men efter det var det liksom 3 avslut i första ronden. Jävlar. Sen mötte han Brunson, Hermansson, Imavov och vart överkörd. Sen mötte han Dalsha Lungambula. Vann mot honom. Torska senast mot Hernandez i rond 3. Det har varit tufft för honom alltså nu. Det han har vunnit en på sina senaste 4. Det som jag säger, det var 3 förluster på rad. Vann en. Torska senast mot Hernandez. Jag tror att en förlust här för Shabazian kan nog mycket väl vara så att han liksom åker till en annan organisation. Och ska jag vara helt ärlig, med tanke på hans ålder, ifall det nu inte är så att han vinner, nu går jag bara runt så här, om Shabazian torskar, jag tror det skulle kunna vara ganska bra för honom att vara i en annan organisation. Bara under en period så här, vinna, bygga upp ett självförtroende, få tillbaka det, känna sig lite oövervinnlig. För jag tror att den här killen kan lätt liksom ta, han kan nog ganska lätt ta en titel i en mindre organisation. Jag syftar kanske inte på Bellator eller PFL där, men någon annan. Men AJ Dobson, vi ska kolla in honom då. Han har 7 vinster, 3 knock, 2 sub, 2 domslut. Han har 2 förluster, aldrig blivit avslutad, vilket är ganska intressant. Kommer också Contender Series vägen, förlorade sina 2 första matcher i organisationen, vann senast mot Tafuni Chukwi, vann ett enhälligt domslut. Svårt. Jag lämnar med att jag är nyfiken på den här matchen. Det är någonting med Shabazzian, jag vet inte. Jag tror att den killen liksom kom in och såg bra ut. Och det är lite det här jag pratar om ibland när jag säger så här: jag vill se mer från en fighter. Shabazzian är ett ganska bra exempel. För killen kommer in, ung, bara kör över 3 motståndare på rad i första ronden, och man säger, wow, kolla den här killen, möter Derek Brunson, och bara okej, nu fick vi se. Här kom stoppet. Möter Jack. Bra första rond. Jack vänder upp det och visar liksom rutin. Imavov igen. Och det är de här grejerna som är med vissa fighters. De kommer in, det ser skitbra ut. 1, 2, 3 matcher om man börjar snacka. Ja, du, titelchans för den här killen. Oj, oj, oj. Men sen tar det stopp. Det tar stopp. Och där har vi liksom ändå rankingsystemet ibland som kan, även om jag kritiserar rankingsystemet väldigt mycket. Men där märker man ibland att okej, nu kom du in i topp 10 och du är inte där. Du är inte en topp 10 fighter. Och då kan det bli tufft. Då kan det bli väldigt tufft. Men det är också därför lite jag är nyfiken på Shabazzian, för jag tycker den här killen är fylld av potential. Han är fortfarande bara 26 år gammal. Yeah. Men det kan också vara så att även om han gjorde sjukt bra ifrån sig i början, så kan det vara så att han kom in till UFC snäppet för tidigt. Blev uppskickad för tidigt. Hade nog behövt kanske fightas. Men det är klart, alltså när man gör den här typen av entré i UFC, de kommer vilja skicka upp dig fort. Det är så här, bro, alltså Tavares rond 1. Kom igen. Det är inte dåligt. Tavares fortfarande ställer till problem för väldigt många fighters. Så att, ja. Det är en utmaning för många, kan man säga. Vidare har vi Peyton Talbot mot Cameron Simon. Talbot obesegrad med sina 7 vinster. 5-1 sub, 1 domslut. Hans domslut kom i Contender Series. Debuterade sen mot Nick Aguirre. Avslutade honom med Rear Naked Choke. Fan med det, den här matchen vill jag minnas. Fan med att det, ja. Sen har vi Simon som åkte på sin första förlust här. 9-1, 6-1 sub, 2 domslut. Förlorade via domslut mot Christian Rodriguez, och det var i oktober förra året. Det här kan bli en intressant match. Det här är ju verkligen så här, 2 up and comers, en med sin första förlust, en som fortfarande är obesegrad och rider på den där som känslan av att inte åka på stryk, vilket är bra. Billy Quarantillo är jag också nyfiken på. Jag tycker att han bjuder upp till intressanta matcher. Han har 18 vinster, 8-5 sub, 5 domslut, 5 förluster, 2 av dem kommer via knock. Just nu varannan vinst, varannan förlust. Ser på pricken ut som ja, det är identiskt med Hibas. Nu kollar vi på Yusuf Salal som har 13 vinster, 4-6 submissions, 3 domslut, 5 förluster, aldrig blivit avslutad. Han har en oavgjord där inne också. Debuterar, men gud, vänta. Okej. Han debuterar i UFC. Nej, men han har varit, precis, det var det jag misstänkte. Han har varit i UFC innan. Den här killen kom till UFC, vann 3 matcher, torskade 3 stycken. Torska mot Topuria, det är just det, precis. Det var ju Topurias debut, tror jag. Torska mot Sengwo Choi, torskade mot Sean Woodson, fick en oavgjord mot Damon Blackshear. Där åkte han ut. Har varit borta från 2022. Kört i Sparta Combat League, där han har avslutat alla sina motståndare i första ronden. Så Salal is back. Okej, sjukt när man inte ens vet att vissa personer har försvunnit från organisationen. Och så tittar man på record och tänker, fan, shit, jag såg bara de här 3 första. Jag tänkte, men va? Jag trodde den här killen hade fightats i UFC. Och så backar man ner i där. Där har vi honom. Så att det finns ändå lite intressant som är på den här galan. Ska titta lite snabbt bara på underkort. kortet, ja, Ricardo Ramos och Julian Rosa kan bli intressant. Men det är väl typ det. Det är väl typ det. Så att det ser ändå ut att bli en bra gala till helgen.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Kära vänner, jag ska prata om Connor, men innan jag pratar om Connor och Roadhouse så vill jag såklart tacka alla mina patrons. Tack så jättemycket för att ni stöttar. Vilken tier ni än är på, tack så jättemycket för att ni är med och stöttar. Vill du höra cirka ett extra avsnitt av MMA-podden per vecka, då signar du upp dig på Patreon. Då signar du upp dig på antingen tier 2 eller tier 3. Signar du upp dig på tier 3, då är du en så kallad champ, och du gör det för att du stöttar podden och ger en lite extra kärlek. Och mina tier 3 får också såklart sitt namn uppropade i podden, och det är Kristoffer Pettersson, Fredrik Hansson, Jörgen Fläckerud, Kristoffer Bojang, Lukas Tano, Marek, Martin Malmgren, Mikael, Oskar Kalin, Filip Bergman, Roger och Mr. Major Man, Simon Svan. Tack så jättemycket grabbar för att ni stöttar podden på den absolut högsta nivån. Och när jag säger att ni kommer få cirka ett avsnitt i veckan, så kan jag säga att ni får ett avsnitt i veckan. Det är någon enstaka vecka per år som ni inte får ett avsnitt. Så att jag skulle nog säga av alla veckor som året har att erbjuda, så är det kanske max 5 gånger som man inte får ett Patreon-avsnitt. Så att ni får mycket, mycket content för de pengarna. Och det är som sagt, det är för att stötta podden. Så tack så jättemycket för att ni är med och stöttar. Nu vet jag inte hur många här som har sett Roadhouse, men nu kommer vi att börja diskutera den filmen som jag såg igår. Den finns på Amazon Prime, så att jag tror att man kan signa upp sig på någon gratis grej där för att få kolla på den. Och jag har utnyttjat min gratis grej, men jag signade upp mig ändå för jag kände att jag ville se. Så vad kan man säga då om den här filmen? Det är en remake på en gammal film från 80-talet, en film som jag har sett väldigt mycket med Patrick Swayze. Den gick på Filmnet och jag spelade in den på VHS och tyckte den var otroligt bra. Kollade på den mycket. Och om vi börjar så här, först och främst, det finns så mycket filmer som alltså är i dagsläget så görs på tok för långa filmer. Och den här filmen var 2 timmar. Jag tror att på Amazon Prime står det att den ska vara 2 timmar och 4 minuter, tror jag. Här står det att den är 1 timme och 54 minuter. Så jag undrar om det som står här på Google är utan text, och med text så blir den då längre. Den är för lång. Alltså den är för lång. Det är väl det första jag kan säga. Den här filmen är, den är för lång. Det är liksom inget snack om saken. Den är på tok för lång. Jag ska bara kolla hur lång var den gamla Roadhouse. Jävlar, den är fan lika lång alltså. Men den är bättre. Den gamla filmen är bättre. Och nu vet jag inte om det är mina nostalgiska minnen. Det var väldigt länge sedan som jag såg Roadhouse. Jag kommer inte riktigt ihåg när det var. Jag vill minnas att jag i alla fall har sett den någon gång under 2010-talet, om man säger så, att jag ska ha sett den. Men jag tyckte att den här var för lång. Den här filmen hade väldigt mycket scener som alltså lätt hade kunnat kapats. Det fanns väldigt mycket grejer som hade kunnat ta bort. Det var väldigt mycket saker som egentligen bara var så här, lite utdragna grejer som inte hade behövt vara utdragna i en actionfilm. Alltså jag har inget problem med en film som är 3 timmar lång. Jag kan se Oppenheimer och jag upplever att den liksom, det är på ett fingerknäpp så är den i princip slut. Och då är det ändå så här drama där allt är tung dialog liksom. Men där bara tiden försvinner, för det är en fantastisk film och även om den har utdragna scener så det är rättfärdigat att ha de här utdragna scenerna. Den här filmen, när jag började komma in i 90 minuters territoriet, där började jag känna att okej, nu vill jag typ att den här filmen ska ta slut. Så att den hade kunnat vara 90 minuter lång, hade lätt kunnat tajta ihop den här. Som sagt, det fanns mycket grejer som man absolut hade kunnat ta ner. Det fanns väldigt mycket sekvenser som hade kunnat tajtats ihop rejält. Rejält. Men om vi går till McGregor då. Jag tycker han gjorde alltså det var en väldigt bra skådespelardebut. Jag tycker att han gjorde en jättebra skådespelardebut. Jag gillade hans karaktär. Jag gillade att han tog ut svängarna i den. Han verkligen vågade liksom trycka till. Den var på något sätt... Den var lite teatralisk, men den funkade. Han var bara en så här... Alltså shit vad han såg rojdad ut. Alltså jävlar, alltså han och Jake Gyllenhaal, alltså de måste ha druckit samma kopp kaffe varje morgon. Däremot så var väl McGregor mycket mer vattnig, medans Gyllenhaal var liksom deaf. Alltså tok deaf. Men de där två har ju käkat, de har ju kurat. Och det är väl därför också hela grejen med att han inte var testad och sånt där under den perioden. Men som sagt, skådespelardebuten från Connor, jag tycker den var bra. Jag gillade hans karaktär, jag tyckte den var väldigt underhållande. Jag tyckte det var en komisk scen i början när han liksom hoppar ut från en balkong. Som sagt, det är spoiler-territorium här nu, så ifall ni ska se filmen så kanske ni ska sluta. Nu är inte de värsta spoiler här kanske, men han hoppar ut, börjar gå där och man ser han är naken, han har bara på sig sina boots och mobilen där. Speciell jävla snubbe. Kommer till det här stället, bara är superspeciell liksom. Och Gyllenhaals karaktär var också liksom skön på sitt sätt, förutom att filmen tog liksom en sån jävla vändning på något sätt i honom, att helt plötsligt inser man att han är ju bara en helt psykopat liksom. Dalton är ju en rikspsykopat, och det för mig var nog alltså väldigt så här oväntat att det skulle gå åt det hållet, att han liksom, ett, som sagt, nu är det spoilers, liksom slagit ihjäl den här personen i buren liksom, att han har liksom slagit honom så mycket, blir bortryckt med, springer fram och slår honom igen och liksom mördat sin motståndare som skulle tydligen ha varit hans vän. Massa såna där grejer som bara, det blev lite så här oj liksom, det blev så extremt. Och sen jag vet inte, det blev bara, jag vet inte, det var som att han gömde någonting och verkade först vara en ganska skön snubbe, men sen visade att den här snubben är bara en total fara för hela samhället, och det kanske därför han också ville försöka ta livet av sig i början av filmen. Men medan jag tror att Roadhouse, där är det mer liksom Dalton i den då, Patrick Swayze karaktär är liksom en skön snubbe som är väldigt bra på att slåss. Jag vill inte minnas att han liksom hade ett så här dolt förflutet av att han i princip var en mördare eller en fara för samhället liksom. Han kändes mer bara som en fredlig snubbe, står och kör sin tai chi på morgonen, är duktig på att slåss och vill liksom rensa upp den här krogen. That's it. Men det här tog några liksom ruskigt drastiska vändningar, och jag tror också när Dalton liksom sköt den här killen som han hade dödat i bröstet för att skulle insinuera att det var polisen, det kändes liksom inte rättfärdigat riktigt. Jag vet inte, det blev bara snudd på vad har det här med saken att göra. Medan den andra tror jag hade mer konkret, fortfarande underhållande actionrulle, men för mig en halvtimme kortare. Det hade den här filmen mått väldigt bra av att få vara. Jag vet inte vad ni tycker och tänker, vad ni tyckte om den. Men som sagt, jag stör mig nog lite överlag på att varendaste film i dagsläget ska typ vara i princip 2,5 timme. Och jag tycker att en film ska vara 2,5 timme, då måste den vara rättfärdig att vara 2,5 timme. Kontrast till exempel, jag kollade på filmen Poor Things, har inte ett skit med Roadhouse att göra. Den filmen är i runda slängar 2,5 timme, kan ha väldigt utdragna sekvenser, men helt berättigat. Filmen känns inte som 2,5 timme, men det är också en helt annan typ av nivå av film, och jag förstår att vissa kommer att hata den filmen också för att de tycker att den är skit. Det är nog lite så här hata eller älska film. Men det är två filmer som jag sett den här veckan. Liksom Poor Things såg jag i helgen. Tyckte den var fantastisk. Den här filmen kände att det blev för långt. 90 minuter tror jag hade sagt. Fett skön actionfilm. Ser den bara. Men ja, jag vet inte. Jag undrar vad ni tycker. Återigen, Connors skådespelardebut. Tummen upp. Riktigt, riktigt bra. Så att... jag hoppas på att vi kommer att få se Connor i fler filmer. Jag tycker att han passar väldigt bra som en actionhjälte, och som jag hintade om i Patreon-avsnittet. Jag kan lätt se honom vara med i en typ så här Expendables eller någon sån typ av actionrulle. Han skulle lätt kunna bli en typ Jason Statham actionstjärna utan problem. Får den här killen liksom spela in lite fler filmer och få lite mer rutin. Han kommer bli duktig. Jag tror inte att han kommer stå och spela... jag tror inte att vi kommer se komplicerade liksom dramor med honom, men definitivt se honom i fler filmer. Och som bad guy, 100%. Det tror jag. Men bygga honom också som en actionhjälte, inte svårt alls. Inte svårt alls. Så att när Connor känner sig redo att liksom mantla skådespelarlivet, så tror jag han kommer kunna göra det ganska så enkelt. Det tror jag absolut. Sen får vi se vad det leder till. Hörrni, tack för att ni lyssnade. Så får jag önska er en trevlig helg. Ha det bäst. Hej då!